Ovanför mitt skrivbord har jag en tavla av en mycket allvarlig man. Ett nummer står inpräntat på bröstfickan. 11 66 70. Han bär en fångdräkt. Han heter Maximilian Kolbe. Han var en polsk franciskanermunk och han skulle bli martyr. Han mördades i Auschwitz 14 augusti 1941. Det hade varit ett upplopp i lägret. Fångar hade rymt och nu ville man från nazisternas sida avrätta ett antal fångar. En lång rad med människor ställdes upp. En av dem var ung familjefar. Han grät bittert för att han aldrig mer skulle se sin familj. Han hette Franciszek Gajmunovic. Då sa Maximilian: jag kan ta denne mans plats. Vilket han gjorde. Han dog, men familjepappan fick leva vidare. När Maximilian Kolbe helgonförklarades på 80-talet så fanns i gudstjänsten Franciszek och hans familj och hans barn. Det är en bild av vetekornet som sås i den mörkaste av jordar, men som bär frukt i en annan tid, i familjen där Franciszek var familjefar. Temat idag i den långa trefaldighetstiden som följer oss från tidig vår till sen sommar är tro och liv. Trefaldighetstiden är lång och den omsluter det mesta av sommaren. Och trefaldighetstiden vill hjälpa oss som människor, som kristen församling, vill den hjälpa oss att leva och växa i vår kristna tro. Tron och livet som är temat är ju på ett sätt varandras förutsättningar, som Åsa sa. Hur får tron uttryck i livet? Och hur kan livet berikas av en tro? Tron kan ju också förklaras som en teori och livet kan förklaras som en praktik. Franciskanermunken Maximilian Kolbe lät sin tro på ett av de svåraste sätten vi kan göra, genom att offra sitt liv. Han lät sin tro bli ett symboliskt liv men också ett verkligt liv för en annan människa när han gav sitt liv för familjepappan. Texterna vi möter idag är fyllda av konflikt. Jesus har ridit in i Jerusalem och det är ju egentligen en palmsöndagstext, liksom det är en text som vi läser första advent. Jesus har kommit in i Jerusalem, han har rensat templet och han står i diskussion med de skriftlärda och fariseerna. Och så berättelsen om dessa två som skulle gå ut i vingården. Där den ene säger ja, jag går ut, men han gör det inte. Medan den andra säger nej, men gör det. I kommentarerna kan man likna detta vid att det är fariseerna och de skriftlärde som säger ja, för de vågar inget annat inför Jesus och den stora hopen människor. Medan de som säger nej, det är de som har kommit till tro på Jesus, tullindrivarna, de prostituerade. Och vi, För så är livet. Det är brustet och svårt. Och vi kan rygga tillbaka inför uppgiften. Men vi går ändå, för vi har hittat ett ljus, en tro som ger vägledning i livet. Praktik och teori, liv och tro, hänger inte alltid ihop i en jämn balans. Enda sättet att försöka nå balans, det är att tolka. För tror vi, utan att ha livet i ryggen och livet som erfarenhet, så kan vi bygga in oss i en labyrint. Livet kan bli bisarrt. Hur ska vi förstå texterna om att låta unga flickor bli våldtagna? Hur kan vi förstå texterna om att legitimera slavar? Hur ska vi förstå texterna om en patriarkal struktur som utestänger kvinnor från kyrkan och inte ger dem rätt att tala? Hur kan vi förstå dessa texter om vi inte tolkar? Det mest uppseendeväckande och kanske svåra som man möter, det är i debatten om samkönade relationer. Och då säger man, jag läser ju bara som det står. Och så bygger man en tro som till slut kan mer likna ett fängelse än en frihet. Det märkliga är att försoningsläran, som var en av grunderna för frikyrkan och för missionsförbundet och ekumeniakyrkan, där svenskkyrklig tradition med en maktkyrka i slutet på 1800-talet betecknades som en objektiv försoningslära. Det här är lite överkurs för mig och kanske för er också, men jag vill ändå ta med det. Den objektiva försoningsläran, där man pratade om en sträng Gud som i vrede krävde ett offer av Jesus Kristus. Och så Waldenström, som skriver frimodigt och fryntligt i den nya väckelsen, en subjektiv försoningslära. Gud älskar oss så mycket att han sänder Jesus som omfamnar oss i nåd och kärlek. Vi har lämnat mycket av de här begreppen bakom oss. Men i debatten bland annat om samkönade relationer och homosexualitet överhuvudtaget, så är det som att en del av kristenheten, tyvärr en del av frikyrkan, mer liknar en objektiv försoningslära. Ett tal om vrede. Ett tal om att Gud är missnöjd med Sverige. Jag blir inte ofta arg. Men när kristna ledare ställer sig upp och proklamerar att Gud är missnöjd med Sverige, det är han kanske för vårt sätt att använda jorden och resurserna. Men hur skulle Gud kunna vara vred över att två människor som råkar vara av samma kön älskar varandra? Och följer man kommentarsfälten i vissa kristna led, så om vi gör om dem lite, om vi säger att det inte handlar just om homosexualitet, om vi tar bort det perspektivet, så tyvärr så påminner det om rasism, hur man uttrycker sig. Givetvis ska en dialog från båda sidor vara respektfull, men ibland i vissa kristna kretsar där man värnar om ett starkt Sverige, om en nationalstat, så uttrycker man sig rasistiskt. om kristna bröder och systrar. Tron har vi fått som gåva för att tolka livet i varje ny stund. Vi är bemyndigade av Gud som människor. Det är en luthersk tanke, och jag har försökt läsa på om Luther eftersom jag jobbar i Svenska kyrkan. Men jag tror att tolkning och bemyndigande av varje människa, den är inte bara luthersk, utan den är också en subjektiv försoningslära där Gud i sin stora kärlek till skapelsen sänder Jesus Kristus som går med oss, före oss, efter oss och vid vår sida. En intressant fråga om att vara en kristen församling i ett mångkulturellt samhälle, mångreligiöst, men också där vi har olika familjebildningar, det är att läsa Stockholms nye biskop Andreas Holmbergs avhandling Kyrka i ett nytt landskap. 350 sidor som man har lite att sysselsätta sig med i hammocken. Jag har förresten semester så jag kan njuta av den boken nu. Kyrka i ett nytt landskap. En studie av levd ekklesiologi i Svenska kyrkan. Levd ekklesiologi låter ju tjusigt, men man kan lika väl säga tro som blir liv. Med detta menar han hur Svenska kyrkan utvecklas och förstår sig själv i olika miljöer. Det kan lika väl också handla om Ekumeniakyrkan. Hur en kyrka blir till. Och då har Holmberg som utgångspunkt valt att studera Vårbygårdskyrkan i Huddinge och Bergsjökyrkan i Göteborg samt en rad nätverksförsamlingar som finns efter röda linjen. Det är orter med många nya svenskar, nya traditioner. Och det är också orter med väldigt liten kyrkotillhörighet, alltså medlemmar som är döpta och medlemmar av Svenska kyrkan. Men många från andra trostraditioner, syrier, ortodoxa med mera. Och det är också människor från andra religioner, från andra abrahamitiska religioner som muslimer och judar, judiska bekännare, som söker sig till kyrkan. Vad händer då? Jo, det han kan lägga fram i sin slutsats är att i dessa församlingar bryr man sig mindre om vad Svenska kyrkan är. Alltså vad det viktiga är den lokala platsen. Tron och dogmerna får stå tillbaka för den fysiska platsen dit människor söker sig. Om man skapar ett landskap i kyrkan, ikoner, ljus, böneplatser där människor kan få uttrycka sin tro och sin tillbedjan. Och det intressanta är, gemenskapen bär mer än dogmerna. Och det är säkert en väldigt nyttig lära för Svenska kyrkan, men också för oss. Gemenskapen bär framför dogmerna i det undersökta materialet. Han skriver också väldigt intressant om mötet med andra religioner. Det söker sig företrädare för andra religioner till kyrkan och de är välkomna. Och man skriver ordet gästfrihet. Det betyder inte att man gör avkall på sin tro och på sin trosbekännelse. Snarare stärker den egna identiteten i mötet med andra religioner. Tron är tydlig i förhållningssättet och livet, det liksom bara flödar över. Den här religiösa praktiken visar vägen till möjligheten att tro. Och att folk med låg församlingstillhörighet i utsatta områden i förorten kanske blir kyrkor som kommer att bli förebilden. Som kommer att lotsa kyrkan in i framtiden. Det är en gemenskap inför Gud. Tro och liv tycker jag också präglar Andreaskyrkan. Och jag kan känna en stor tacksamhet över möjligheten av att tro och att leva och att försöka tro. Att upptäcka skapelsens Gud som är den som står bakom allt. Och de upplevelserna har jag fått mig inpräntat under min första tid i tjänst här i Andreaskyrkan. Här har jag mött mycket tro som har varit präglat av livet. Här har jag känt en öppenhet som har fått mig och många andra att växa. Jag har upplevt en kyrka som inte är bara till för sin egen skull, utan som är ett öppet evangelium för människor som söker. Tänk att det där okända numret på en trasig fångdräkt 16670. Tänk att det är numret i nazisternas förintelseläger snarare blev ett vittnesbörd om ljuset i det som då var en totalt mörker. Då Maximilian Kolbe gav sitt liv för Franciske. Tron och övertygelsen blev en avgörande betydelse för livet. Det är inte de största berättelserna som kanske alltid är de viktigaste, men dessa människor som gått före är ändå ljus idag som visar oss att det är lönt att gå en barmhärtighetens och kärlekens väg. Det är väldigt fint tycker jag när man ringer på här i kyrkan på baksidan. Mot en regnbågsfärgad fond står det: här är alla välkomna. Ni har kommit långt, vänner, här. Och initiativet att certifiera er regnbågsnyckeln är i samma linje. Här är alla välkomna. Och det ska ni veta att det värmer. Eller som ni själva skriver i programförklaringen, att vi vill vara en kyrka öppen för mötet mellan Gud och människor. Och människor emellan. Vår önskan är att ge utrymme för en resonerande tro präglad av den värme och generositet som kännetecknade Jesus. Då ligger ni i fas här med Amos. Men låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström. Och då blir det bra. Amen.